Är det någon som kan fixa ett glas vatten till en stackars pastor så ger stor lön i himlen. Jag såg en intressant konferens som jag bara vill pålysa om för er som jag kanske framförallt riktar mig till idag, åldrarna 20-35 år. Man får inte vara yngre, man får inte vara äldre. Och man ska få vara med på den konferensen som är i Partille i Furulundskyrkan om 2 veckor. Som handlar om mycket av livets problematik som den ser ut mycket i de åldrarna. Det ligger broschyrer här nere som ni kan titta på. Jag satt med min fjärrkontroll och bläddrade, vet som man gör ibland, lite slött sådär på kvällen. Och jag hamnade på någonting som heter Paradise Hotel. Det såg ut som en otroligt vacker, exotisk miljö. Med palmblad och hav och swimmingpool och lyx i alla former. Och där fanns en rad unga män och kvinnor från Sverige på plats. Som förväntades forma parrelationer så snabbt som möjligt. För att de här parrelationerna sedan skulle utmanas av ytterligare unga, vackra män och kvinnor som kom till plats och deras undsättning. Och det blev, som du kanske kan förstå, en väldigt oerhört ytlig jargong. Och mycket av det hela tycktes gå ut på sexuella upplevelser. Man testade varandra lite enligt slit- och slängmodellen. De här programmen är naturligtvis bara en i en lång rad av dokusåpor som spelar an på människors legitima längtan efter närhet och ömhet. Men som får unga människor att tro att fysisk attraktion och sexuella upplevelser är livets enda stora mål och mening. Programmet såg jag går i repris på väldigt bra sändningstid. På eftermiddagen 3:30, så man kan få chans att se det även om man inte är så gammal. Samtidigt finns det i vår tid en oerhörd misstro mot den traditionella eller bibliska äktenskapssynen. Jag läste i Aftonbladet rubriken: "Trodde du att sann kärlek handlade om en livskamrat? Glöm det liksom." Enligt den nya polykärleken kan det lika gärna vara 2, 3 eller 4. Och så berättar man om de allt populärare partnerbytesklubbarna. För de som vill älska flera, ha flera samtidigt. Och det håller på att utkristallisera sig nya samlevnadsformer, menar man. Och det finns en misstro mot monogamin. Om man pekar på den växande singelmarknaden och den ökade skilsmässofrekvensen, det är ju upp ungefär 50% i Sverige, och den utbredda otroheten. I den senaste sexualvaneundersökningen i Sverige så uppgav 38% av de giftade samboende männen att de varit otrogna. Motsvarande siffra för kvinnorna var 23%. Och då kan man ju liksom ganska logiskt argumentera varför inte ge det hela en juridisk struktur. Och det arbetas faktiskt på det. Och nu, det jag nu säger är bara referat och inget politiskt inlägg. Men Grön ungdom antog faktiskt nyligen en motion om att Miljöpartiet ska verka för att polyamori, alltså polykärleken, blir en allmänt accepterad samlevnadsform i samhället och att sambolagen anpassas till att gälla även polyamorösa samlevnadsformer. SSU:s ordförande i Bohuslän gick förra året ut med samma åsikt. Varför just 2 i ett äktenskap, undrade han. Varför inte lika gärna en man och 2 kvinnor, eller 2 kvinnor och 1 man, eller 3 män? Eller vilken kombination du nu väljer. Ja, varför inte? Varför inte? Det finns en så kallad queer-filosofi som vinner mark i vår tid. Och där man utgår från att ingenting är normalt eller naturligt. utan att allt bara är kulturella konstruktioner. Och den heterosexuella normativa identiteten ses bara som ett resultat av samhällets maktstrukturer. Man försöker visa sig så annorlunda som möjligt genom att utföra könsöverskridande handlingar och experiment. Ja, lite så där ser det ut kanske i vårt samhälle. De här tendenserna finns. Och min fråga är naturligtvis idag, finns vi, har vi ett kristet svar på allt detta? Finns det ett bibliskt sätt att förstå, uppskatta och hantera sin sexualitet och sin längtan efter närhet och ömhet? Ja, det gör det i allra högsta grad. Och nu hoppas jag ingen blir sned på mig för det jag kommer att säga idag. Det är ett försök att adressera de här viktiga aspekterna i vårt liv som människor. Vi är också sexuella varelser, eller hur? Man skulle kunna faktiskt säga att det här har med Bibelns själva grundtema att göra. För Bibeln handlar om relationer, om närhet, i första hand med skaparen själv. Men sen också mellan oss som sociala varelser, som är här på jorden med skapargivna drifter och behov av sexuell natur. Sexualiteten har sitt ursprung i Guds goda skaparvilja. Han skapade människan till man och kvinna. Inte något det kön. Han skapade dem till man och kvinna och utrustade dem med allt vad en man och kvinna är utrustade med. Och han laddade dem med starka sexuella inslag. Alltså, han laddade man och kvinna med en ömsesidig attraktion för varandra. Som inte bara stannade med, men vad trevlig du ser ut då. Utan som också gick djupare och satte igång en hormonell aktivitet i kroppen när man möttes. Och man blev väldigt intresserade av varandra. Så den attraktion som finns mellan man och kvinna, den har starka sexuella inslag. Ja, Gud har sett ut att det ser så ut. Den sexuella lusten är inte ett resultat av syndafallet. Den sexuella lusten är ett resultat av Guds goda skaparvilja. Bibeln hyllar även den erotiska kärleken. En hel bok i Bibeln, nämligen Höga visan, viks åt just det här ämnet. I Höga visan uttrycker brud och brudgum sin attraktion, sin fysiska attraktion, sin sexuella attraktion och åtrå för varandra i termer som nästan får oss att rodna. Får sånt här stå i Bibeln. Och de gamla rabbinerna, de tycker det var så generande med den här boken i Bibeln, så de försökte nästan få den ur kanon. Men efter mycket många män och diskussioner så insåg man att den skulle ha sin plats där. Men man var mycket snabba med att försöka omtolka den i, så att säga, religiösa termer. Men det handlar faktiskt om en man och en kvinnas kärlek till varandra. Den passionerade kärleken mellan brud och brudgum, och den liknas, som redan har läst, vid eldens glöd, och den kallas faktiskt för en Herrens låga. Ja, den brinnande lusten är tänd av Herren. Fy skäms här. Utifrån Bibeln borde det vara helt okej att också få tala om sex. Det har inte alltid varit så i kristna sammanhang. Man har sopat det här under mattan, och det har skapat hos många människor en sexualångest. För man vet inte hur man ska hantera detta starka känslor som vi alla bär inom oss. Paulus tog också upp det här i första Korinthierbrevet 7 när han beskriver hur äkta makar ska leva med varandra och inte försöka avhålla sig från varandra. Tvärtom, se till att ni har ett flitigt samliv med varandra. Och den enda orsaken han kunde tänka sig för att avbryta ett sådant samliv, så skulle det vara på bådas överenskommelse och för en kort tid, och endast om man ville få mer tid att bedja. Annars, och inte för länge, säger han, utan kom snart ihop igen så att ni inte börjar frestas av det som finns på andra sidan gärdsgården. Att sexualiteten är en gåva från Gud betyder dock inte att den kan utövas hur som helst. Den gode guden har också skickat med förhållningssätt när det gäller sexualitetens utövande. Så fort man säger, som jag nu har sagt, att Gud har gett oss sexualiteten som en gåva, så säger en del, vad orättvis han är. Först skapar han oss till sexuella varelser och sen säger han, ajabaja. Och så tycker man, om han gjorde oss sådana här, varför ska vi då inte få leva ut det precis som det känns? Men det är inte så. Han som har skapat vår sexualitet, han har också gett oss riktlinjer för dess begränsningar till vår lycka. Utan, inte för att begränsa vår lycka, utan för att maximera samlevnaden mellan man och kvinna. Gud försöker inte stjäla någonting som skulle vara roligt för oss i livet. Men han har skapat våra kroppars sexualitet. Han vet också vad som är bäst för oss som individer att hantera den drivkraften. Han vet också vad som är bäst för oss som ett mänskligt samhälle, att de här sakerna finns vissa begränsningar för. Gud behövde inte skapa oss människor med smakkörtlar. Men det är ju väldigt fint att han gjorde det. Men vi kan faktiskt tillgodogöra oss mat utan att smakkörtlarna är i funktion. Men Gud gav oss smakkörtlar för att vi skulle kunna njuta av det vi äter och dricker. Och det står faktiskt i en bok i Bibeln, vem kan äta, vem kan njuta mig förutan, säger Herren. Alltså, förmågan att njuta är också den från Gud. Och Gud liksom underbygger vårt njutande med sin godhet. Men det betyder inte att det är till vårt bästa att vi äter vår älsklingsmat när som helst och hur mycket som helst. Tänk om vi skulle göra det. Nej, det vet vi faktiskt ganska logiskt att det faktiskt inte är bäst för oss. Och därför så underkastar vi oss vissa begränsningar. Vi äter inte wienerbröd, glass eller andra sötsaker i allt för hög utsträckning varje dag. En del begränsar sig på olika sätt. Hon vet vad som händer annars. Nu är det inte så med sex att det har direkta analogier. Men tänk om alla skulle kräva tillfredsställelse på sina sexuella begär, sina sexuella fantasier, här och nu och på en gång, i det mänskliga samhället. Ja, men det skulle bli kaos. Det förstår. Det skulle inte fungera i ett sådant samhälle. Sexualiteten som Guds goda gåva behöver sina givna, sunda begränsningar. Inte för att plåga oss, utan för att den här fina gåvan ska kunna användas på bästa tänkbara sätt. Det är ju så att i en del av livet åtminstone så finns det en ambition som framstår viktigare än alla andra. Och det är att hitta någon som man kan dela livet med, en livskamrat, någon som man kanske kan få gifta sig med. Och man tänker om på det här, och man talar om det, och man drömmer om det, och man läser om det, och man oroar sig för det, och man beder om det, och man kollar i varje samling man kommer till, kanske är hon här eller han här, möjligen. Och det går åt väldigt mycket energi att hålla ögonen ständigt öppna för det här eventuella klickandet som kanske ska komma över mig när jag träffar den rätte eller rätta. Och när den ena efter den andra av ens vänner börjar hitta någon och till och med gifta sig, så börjar lätt paniken smyga sig på. När våren kommer och man ser dem gå där hand i hand, så växer sig än en gång längtan allt starkare fram, och den kan bli en outhärdlig stark känsla av åtrå efter en man, efter en kvinna. Helt naturligt. Allt detta är helt naturligt. Det är resultatet av att Gud har skapat oss till man och kvinna avsedda för varandra. Redan Adam, alltså innan syndafallet, insåg det inte gott för mannen att vara alena. Hade kvinnan skapats först, förmodligen att hon hade upptäckt samma sak. Och det var väl nästan som en, man får fantisera lite grann omkring det, att Gud väntade med kvinnans skapelse för att mannen verkligen skulle förstå att hon var en gåva från Gud, och att sexualiteten och dess fulländning var en gåva från Gud. När längtan är som störst kan det vara svårt att tänka sig att det skulle finnas någonting i livet som skulle kunna vara viktigare än att jag hittar henne, jag hittar honom snart. Hur är det egentligen? Kan det finnas något större eller viktigare än äktenskapet? Vet vad Bibeln säger? Ja, visst är det det. Det finns någonting som är både större och viktigare. Och det här säger jag inte nu för att spela ner den oerhört starka känslan som vi kan leva med i det här avseendet. Jag säger bara, vi behöver ha ett sunt perspektiv på det här med äktenskapet. Visserligen är äktenskapet Guds goda idé, men och uppfyller gudomliga syften med människosläktet och med man och kvinna. Men därmed är inte äktenskapet livets högsta mål och mening. Inte alls. Äktenskapet är inte ens avsett att möta dina djupaste mänskliga behov. Äktenskapet kan inte möta en människas alla behov. Att leva ett ogift liv är lika fullvärdigt liv som det gifta livet. Faktiskt, det ogifta tillståndet värderas högre i Bibeln än det gifta. Och den människa som av olika anledningar inte gifter sig är värd vår största respekt. Det är ingen kristen hållning att driva lite smått med dem som man tycker ännu inte har fått sitt på det torra. Det är ovärdigt en församling att hålla sig med sådana attityder. Församlingen är en miljö där ogifta ska känna sig lika bekräftade och fullvärdiga som de som är gifta och har barn och familjer. Faktum är att ogifta människor är en oerhörd tillgång för Guds rike och för Guds församling. Församlingen och sin sida är dessutom en familjekonstruktion som sådan, som är långt överlägsen äktenskapet. Den är bredare och den inkluderar alla. Alla, oavsett civilstånd och vad det nu kan vara. Församlingen, alla på Jesus Kristus troende, är en samling människor där vi är kallade att älska varandra. Minst lika mycket som makar älskar varandra, om också inte med den erotiska aspekten allt för uttalad. Men i allt vårt känsla av generositet och öppenhet mot varandra, så ingår det, tror jag, en sexuell dimension som vi inte är medvetna om, men som hjälper oss i den kontakten mellan könen. Och det har alltså av Gud använts till någonting ännu mer än bara gälla två, en man och en kvinna. Äktenskapet är ingenting måste. Det är ingenting självklart. I församlingen är vi till och med uppmanade att ge våra liv för varandra. Högsta måttet på kärlek. Det sägs aldrig om makar. Det händer, förmodar jag, i äktenskap. Men det sägs aldrig. Var beredd att ge era liv för varandra nu när ni gifter er. Men det sägs om församlingen. Det är egentligen församlingen binder oss starkare samman än ett äktenskap. Det finns de som har gåvan att leva som ogifta. Faktiskt. Och då är de förmodligen ganska tillfreds med livet sådant det är. De har lärt sig att infoga sig i detta. Och tackar Gud för gåvan att inte ständigt gå och längta efter en livskamrat. Utan de känner glädje i att hålla på och ge ut av sitt liv till församling och till Gud. Att ha en tjänarfunktion. Varför skulle de gifta sig? Och varför skulle de någonsin behöva höra lite glidningar bakom ryggen? Hur går det för henne då? Eller honom? Ska vi inte försöka hjälpa till? Det finns de som ännu inte är gifta därför att de ännu inte har hittat någon att gifta sig med. Alltså det är klart det finns män och kvinnor runt omkring och lite här och där, men de har inte hittat någon som de känner att de vill dela livet med. Varför skulle de gifta sig? Bara för att de skulle gifta sig. Det är bättre att vara lyckligt ogift än olyckligt gift. Enligt första Korinthierbrevet 7 är under vissa omständigheter det gifta livet faktiskt till problem och det ogifta livet att föredra, så säger Paulus. Och de råd han ger angående äktenskapet ger han visserligen mot bakgrunden av en svår tid av förföljelse mot de kristna. Och han säger: jag ser helst att ni slipper bekymra er. För den som har familj måste ju inte bara se till sig själv utan också till sin hustru och sina barn. Och under förföljelsetider blev ju det extra ansträngande. Och man måste koncentrera sig på annat än det som hör Herren till. Medan den gifta, den ogifta mannen blir mer okluven. Har mer, lättare att stå till förfogande. Och inte behöver ha så många olika lojaliteter att ta hänsyn till. Ja, men det säger sig själv. Det finns givetvis ingen garanti för att den ogifta mannen eller den ogifta kvinnan skulle vara mera överlåten Herren i sin tjänst. Tyvärr så kan man istället som ogift hamna i ett läge av självömkan, bitterhet, isolering, passivitet. Men det behöver inte vara så. Ja, vi har sett underbara exempel på hur frigjorda människor kan vara trots att de inte har en livskamrat. Hur glädjefulla de kan vara och hur gärna de ställer sig till församlingens förfogande. Det är en vacker syn. Å andra sidan finns det gifta människor som helt isolerar sig som par eller familjer. Äktenskapet, det har blivit deras stora livsprojekt. Det är vi två och ingenting annat som gäller. Många kristna var aktiva i församlingen och gudstjänstlivet innan de gifte sig, men sen försvann de från scenen. Vad var det som hände? Bibeln säger att det finns det som är större än äktenskapet. Det finns också andra faktorer som är nyttiga att komma ihåg med tanke på äktenskapet. Så man inte idealiserar det. Du måste ha en balanserad syn för att inte tro att äktenskapet är det enda saliggörande. Äktenskapet är en temporär institution. Den hör den här världen, den här jorden till. Och du kan gifta dig idag, men tyvärr kan olyckan hända redan imorgon. Jag vet en kvinna som gifte sig, mycket förälskade. 3 veckor senare hamnar hennes man i en mycket, mycket svår muskelsjukdom. Han låg som ett koll i 40 år. Vad var det för äktenskap? Ja, det kan man säga. Det var på visserligen andra dimensioner som det utspelades. Men man kan inte säga att det var vad man hade drömt om. Den här världen är fylld av sköra betingelser som gör att det som ser så romantiskt och lyckobringande ut plötsligt kan slås i sönder. Och äktenskapet kan ingås under romantiska och festliga former, men kan snabbt falla i sönder därför att man inte tillför nytt bränsle. Och det som en gång var en värmande brasa, efter några år en rykande askhög. Visst har du sett sådana äktenskap? Längtar du efter att bli gift? Inte när man ser sånt. Lyckliga äktenskap finns, men de kräver lite jobb. Målmedvetet disciplinerat jobb som kräver en viss mognad för att disciplinera och underkasta sig, nämligen att sätta människas tillfredsställelse framför min egen. Det övar vi oss på församlingen. Gräset framstår, om äktenskapet börjar tyna, alltid som grönare på andra sidan gärdsgården. Och otrohet spolierar massor av äktenskap. Du ska inte tro att för att man är gift så är man garanterat beskyddad. Och man ser inte längre att det finns vackra kvinnor i ens omgivning. Man ser dem lika mycket som förut. Och de gifta kvinnorna ser stiliga män. De träffar män på jobbet som till och med ger dem komplimanger. Ibland mer än deras egen man gör. Faror ständigt hotar en lycklig samlevnadsform. Skälen är många, men varje år skiljer sig alltså 22 000 människor i Sverige. Närmare 40-50% någonstans. 44 000 män och kvinnor med uppslitande känslomässiga trauma varje år. Och då har vi inte räknat samboförhållanden som upplöses. Lika många barn, kanske föräldrar, släktingar, vänner delar det här emotionella traumat. Statistiken vittnar om att äktenskapet är ingen given väg till lycka. Det är bra att ha den balanserade synen på tillvaron, så att man inte går med en orealistisk dröm och främjar sig från verkligheten. Gud sörjer över varje äktenskap som misslyckas, lika mycket som han gläder sig över ett äktenskap som kämpar och lyckas. Sådana äktenskap är nämligen bärare av djupa andliga sanningar och illustrerar kärleken mellan Kristus och församlingen. Det är, jag skulle vilja säga, detta är ett av de främsta syftena, att vi som församling och jag som förkunnare vill lyfta upp äktenskapet som en gudagiven institution som predikar ett underbart budskap i ett samhälle som har tappat bilden av den skönheten. För både i gamla och nya testamentet så tar Gud med förkärlek in bilden på sig själv och på församlingen, bilden av ett äktenskap. Och i Nya testamentet knyter till skam alltså, men församlingen är Kristi brud, som Kristus älskar lika intensivt som en brudgum älskar och längtar efter att få förena sig med sin hustru i det stora kommande bröllopet. Det här tycker jag är den viktigaste orsaken till det jag säger idag. Sambofilosofin och det som jag tidigare var inne på, polyamorin, undergräver hela detta bibliska bildspråk om Guds förhållande till hans folk. Bibeln skäms inte alls för att använda sexuella analogier i sin beskrivning av Guds förhållande till sitt folk. När Gud hade räddat Israels barn ut ur Egypten, så säger han: kom till Sinai berg, för där vill jag gifta mig med er. Ja, det är vad han säger. Där vill jag ingå ett äktenskapsförbund med er. Och så gifter sig Gud med Israels folk ute vid Sinai i öknen, där nere vid Sinai berget. Och så ingår man ett förbund där Gud förväntar sig, och Gud ikläder sig trohet och förväntar sig trohet från deras håll. Det här trohetsaspekten, alltså, den är vad Gud söker i våra relationer. Därför bör de inte bli förhastade. Därför bör de bli vara djupa och fördjupas. När Israels folk lite senare kommer in i Kanans land, så brister de i sin lojalitet mot sin rätte man och börjar tillbedja andra gudar. Då skickar Gud profeterna och kallar deras avsteg för äktenskapsbrott, för otrohet. Och Israel kallas den otrogna hustrun. Och Gud sörjer över att den han älskar går till andra älskare. Och Gud lider alla de kval, lyssna nu, Gud lider alla de kval som en olyckligt kär människa upplever. Har du varit olyckligt kär någon gång? Bra, i så fall, på ett sätt. För då kan du förstå hur Gud känner det när vi sviker honom. Och Gud söker efter ett lämpligt instrument, redskap, som kan gå till folket och berätta hur Gud känner det. Nu när folket har vänt honom ryggen. Och han hittar Hosea. Och han hittar alltså profeten Hosea som i sitt eget äktenskap fick uppleva ett liknande trauma. Hans egen hustru kom att bli honom otrogen och tycks så småningom flytta ihop med en älskare. Och för att förklara för sitt folk hur berörd Gud är av deras förhållningssätt till honom, så använder han sig alltså av det spruckna äktenskapets tragedi. Och Gud låter den äktenskapliga tragedin i Hoseas liv bli en predikan i sig själv. Eftersom så fort man såg Hosea, man såg honom ensam. Var är din fru? Ja, ni vet hur det är. Men jag älskar henne fortfarande, ska ni veta. På samma sätt, säger Hosea nästan ett tag, så älskar Gud er fast ni har vänt honom ryggen. Och han vill ingenting hellre än att ni ska komma tillbaka till honom, precis som jag vill att min fru ska komma tillbaka till mig. Han gick det som en levande illustration på den försmådde älskaren. Och genom profeten Jesaja, ungefär samtida med Amos på 700-talet före Kristus, så säger Herren så här: din man är han som har skapat dig. Han vars namn är Herren Sebaot, din befriare, är Israels helige, han som kallas hela jordens Gud. Herren kallar på dig, den övergivna och olyckliga kvinnan. Inte sviker man sin ungdomshustru, säger sin Gud. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Kan det beskrivas i mer intima termer? Som när en ung man äktar en ung fru, en jungfru, så skall han som bygger upp dig ta dig till äkta, säger Herren. Och som brudgum gläds åt sin brud, så ska din Gud glädjas över dig. Blir du generad över sånt språk? Det är vackert, vi förstår vad Gud menar. Och i Nya Testamentet används alltså samma terminologi om relationen mellan Kristus och församlingen. Det beskrivs som ett känsligt äktenskapligt förhållande. Det är till och med svartsjuka. Har du varit svartsjuk någon gång? Kan Gud bli svartsjuk? Ja, det verkar faktiskt så. Det står, Paulus skriver, jag vakar över er i Korintherförsamlingen lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med Kristus. Jag har ju satt på ringen på ett finger som ett tecken på att ni är förlovade med en enda man, Kristus. Och jag vill kunna överlämna åt honom en ren jungfru. Församlingens nuvarande status är, vi är förlovade. Vi befinner oss i en förlovningstid. Vad ser man fram emot då? Den stora bröllopsdagen, eller hur? Och under tiden så förbereder sig bruden för den kommande dagen. Hon smyckar sig, hon ser ren och fin. Och hon ser fram emot det mötet med sin älskade. Och det var det, den situationen Maria befann sig i när överängeln Gabriel kom. Men hur ska det gå till? Jag känner ju inte henne någon man. Hon var förlovad med Josef, men de levde inte tillsammans. Och ängeln får förklara. Så småningom blev ju också Josef hennes man, på riktigt. Men trolovningstiden ansågs lika bindande som äktenskapstiden. Och därför, det finns i vår tid en sambofilosofi som inte förstår det här, kan förstå det här bildspråket. Det faller bort liksom. Det mister sin kraft, eller hur? Och det har i högsta grad med vår sexualetik att göra. För Bibeln är det en främmande tanke att mena att man är gifta inför Gud om man samtidigt inte är villig att tillkännage det inför människor och samhälle enligt de lagar som gäller. Det kräver inget hejdundrande bröllop som en del baxnar inför och liksom skjuter framför sig. Man kan faktiskt bara gå till borgmästaren och få det fixat. Sen kan man ha bröllop senare efter smak och tycke. Men man är gifta utifrån en biblisk definition. Man är man och hustru. Äktenskapet, en biblisk definition, handlar nämligen om en oförbehållsam, reservationslös överlåtelse till varandra. Ingenting som man smyger med. Att liksom bara flytta ihop och liksom, vi är överens. men vi bryr oss inte om vad andra tänker. Jag menar inte att ett samboförhållande skulle kunna fungera bra. Säkert lika bra som många äktenskap, och lika dåligt också. Den fråga jag ställer har att göra med sexualitetens sammanhang i Guds stora plan med oss människor. Ett samboförhållande kan både av omgivningen och de det gäller ändå uppfattas som en outtalad tvekan att reservationslöst ge sig till varandra. Man kan ju tänka att de kanske bara vill pröva varandra en tid och se om det funkar. Och jag frågar, hur prövar man? Hur älskar man någon på prov? Hur gör man det? Och jag frågar, vem sätter upp villkoren för när man ska anse sig nöjd? Och jag frågar, när ska man anse att försöksperioden är slut? Vad är Bibelns ideal? Bibelns ideal är Jesus. Eller hur? Vad gjorde han? Han gav sig själv reservationslöst i en högst offentlig handling. Alla kunde se honom när han utgav sig själv för församlingen. Ja, för hela världen. Och det förbund som han i nattvarden ingick med oss innebar ingen frälsning på prov. Vi får väl se hur länge det håller nu då. Hur ni sköter er. Utan det handlar om en permanent, evig överlåtelse. Vi är ett för evigt. Guds plan med sexualiteten är att bli insatt i ett sammanhang som andas och uttrycker den troheten och överlåtenheten. Samma trohet som kännetecknar Gud i hans relation till oss. Gud är en trofast Gud. Han vill att vi ska kännetecknas av ett trofast folk som inte prövar oss fram bara. Den sexuella akten är avsedd att bekräfta att två människor har ingått detta förbund med varandra och gjort offentlighet utav det. Och vid varje tillfälle som den sexuella akten upprepas och upplevs, så är den en förnyad bekräftelse på enheten mellan två människor som har beslutat sig för att dela allt. Det handlar inte bara om två människor som delar varandras kroppar en lördag natt. Det handlar om två människor som har beslutat sig för att dela allt. Smärta, glädje, tankar, känslor, motgång, medgång, önskningar, drömmar, ansvar för hem, ansvar för eventuella barn. Den sexuella akten bekräftar det. Och du ser, flyttar man ut den sexuella akten utanför hela det ansvars- och trygghetsområdet, så blir den lite malplacerad. Den blir ensam. Den är så stark i sig själv så den kräver, den ropar efter ett större sammanhang. Men god morgon, tack för i natt. Och så är man där med sin tunga. Den sexuella akten var avsedd att säga så mycket mer. Sexualiteten och sexualakten kan därför bara vara en del i den totala överlåtelsen. Men den sexuella akten kan i sig själv aldrig skapa den överlåtelsen. Hur mycket man ligger med varandra. Människans sexualitet behöver äktenskapet för att äga den trygghet som fordras för att utvecklas. Bibeln sätter in sexualiteten i ett sammanhang som innefattar hela din personlighet. Inte bara den fysiska delen, utan också den psykologiska, emotionella, sociala, etiska och andliga delarna. Hela du. Så har Gud tänkt. Så skäl inte ut en bit bara. Om jag nu är gift, eller om jag nu inte är gift, vad ska jag då göra med min sexualitet då? Jag kan ju inte ens sitta still och jag kan inte stå still. Den finns ju där. Och vad svarar jag på det? För det första säger jag, erkänn den. Sätt ord på den. Du behöver inte använda vilka ord som helst. Men sätt ord som är ärliga för dig. Försök inte förtränga eller undertrycka den. Erkänn gärna att den är väldigt stark hos dig. Mycket stark. Bra, du är en riktig man, du är en riktig kvinna. Du har de här känslorna. Bejaka dem som ett uttryck för att du är en Guds skapelse till man och kvinna. Det ingår i paketet liksom det här. Allt ifrån skapelsens morgon. Sexuella känslor är däremot ingenting som bara unga människor upplever. Och sen blir man kvitt när man är 35-40 år. Det är fel. Det finns kvar i livet, tror jag, i mer eller mindre grad hela livet. Och därmed också sexuella frestelser finns lika mycket nästan i 60-70 års åldern som i 20-30 års åldern. Lite andra vinklingar kanske bara. Ingen går fri. Därför behöver vi behöver veta om det här om varandra, så vi kan vara barmhärtiga mot varandra och så vi kan säga: ah, här är en axel, kom igen nu, vi hjälps åt. Idag är det inte populärt att tala om att vänta. Vi blir stressade bara om inte e-posten går fram inom en minut. Hur ska man då kunna vänta med en så stark känsla som sex? Omöjligt. Alltså, är det omöjligt? Ja, det är omöjligt. Varför överhuvudtaget skulle man vänta? Några små skäl. Du får värdera dem själv. Fysiska skäl. Jag nämner fem skäl. Fysiska skäl. Jag har dem i något här, men jag ska inte vara så pedagogisk. Fysiska skäl finns det faktiskt. Vet du vad man säger om den afrikanska församlingen? Där trohets och det här sexuallivets ideal ingår att man säger till ungdomarna: ha inte sex med någon förrän du blir gift. Vet du vad man säger i Afrika? Det är den säkraste vägen mot AIDS. Att hålla AIDS borta. Sen finns det andra vägar man kan bli smittad på ändå naturligtvis. Men som en pedagogik är det här den effektivaste sättet. Men det finns andra sexuellt överförbara sjukdomar som man naturligtvis riskerar att få om man lever ut sitt sexuella liv med flera människor kanske. Det finns sociala skäl. Det kan ju hända att det uppstår en befruktning. Och det kan kännas väldigt olägligt. Det var inte alls vad man hade planerat. Och så kommer hela abortproblematiken och gör sig gällande. Skulle vilja att du fick slippa de momenten. Det finns emotionella skäl. Starka sådana. Lite grann var jag inne på det där. Om man liksom menar att man måste pröva sig fram lite grann i de här avseendena, då inställer sig ju alltid frågan efter varje sexualakt: tyckte han att jag dög? Tyckte hon att jag dög? Och det skapar frågor. Det kanske skapar skuldkänslor. Det här skulle jag egentligen inte ha velat låna mig till, men nu blev det ändå så. Risken att bli bländad. Sexualiteten är en så stark kraft, och när man lånar sig till den, lever ut den, så är det lätt att bli bländad. Jag kan säga att det är många ungdomar som är bländade. Oh, vad fantastiskt. Så här är det alltså att vara gift. Vi flyttar ihop och upplever det här varje natt. Och man är bländad. Man går på och så upptäcker man att oj då, hårstrån i tvättstället, tandborstfläckar på badrumsspegeln, pyjamasen på golvet, ostädat här. Han har glömt köpt hemmjölk fast han lovade att han skulle göra det. Vardagens små trivialiteter börjar långsamt äta upp den romantiska känslan som man bara bländar utav. Det har också en risk, en annan risk som är emotionellt störande. Man kan bli bunden. Börjar man med sex, så kan man lätt bli bunden av en sån relation. Fast man så småningom börja inse, ja men vi passar ju inte riktigt för varandra. Det fungerar inte så bra socialt och vi kan inte prata riktigt bra med varandra. Men man är bunden av sitt sexuella liv och det är väldigt svårt att göra uppbrott fast man egentligen skulle vilja det. Man blir bunden på ett osunt sätt. För det fjärde, romantiska skäl. Romantiska. Det kan ju vara fint att få spara det finaste man har till den man vet säkert att man nu kommer att dela resten av livet med. Och liksom bjud på. Varsågod. För det femte och sista, det finns alltså andliga skäl att vänta. Och det innebär att jag har ett förtroende för Guds mönster och Guds vilja. Jag tror inte Gud efter att göra livet surt för mig. Jag tror han är ute efter att vilja välsigna mig. Så Gud, hjälp mig att ha förtroende för din vilja. Hjälp mig att älska dig och därmed också lyda dina bud. Och så inte minst, min kropp är ett tempel åt den helige ande. Jag gör inte med den vad som helst, utan den är helgad åt Gud. Oj, vad fint. Jag är ett tempel. Min kropp är ett tempel. Borde jag uppfatta min sexualitet som en kallelse att ge av mig själv till andra? Det här föreslår en ung ogift man som kämpar med de här frågorna. En del människor gifter sig, andra gifter sig inte. Och han menar att konsten att leva ogift kanske också det är en gåva så länge man nu har det. De flesta tror, jag har inte den gåvan, som mig gäller inte. Men han skriver om sin sexualdrift på det här viset. På samma sätt som hela mitt jag inte tillför mig själv, för min egen skull, utan för att ges ut i kärlek till andra, så borde jag uppfatta min sexualdrift som en kallelse, en Guds kallelse att ge mig själv till andra. Inte sexuellt naturligtvis, men som människa ge sig själv till andra. De sexuella känslorna kan faktiskt bana väg för andra former av nära samröre med andra människor. Och jag börjar mer och mer förstå att utmaningen i att leva som ogift består i att upptäcka vilka möjligheter det finns till nära kontakt med andra för vilka jag en gång skapades. Och som en församlingsgemenskap erbjuder så många möjligheter till, säger han. Jag lurar mig själv om jag tror att jag ska hitta en fru eller en man. För en kvinna då, varje gång jag överhuvudtaget träffar några kvinnor eller några män. Medan jag gläder mig över vänskapen med olika kvinnor kan jag också lära mig att ge uttryck för min sexualitet på olika sätt. Genom att utveckla min känslighet i att lyssna och att höra vad de säger och dela med mig av mina egna känslor och idéer. Då håller man på att förbereda sig att bli den rätte för någon. Och det är mycket bättre. Jaga inte den rätte, men utveckla dig till att bli den rätte. Vi måste leva med den sortens distans till äktenskapet som jag har sagt i den här predikan. För det finns någonting som faktiskt är större än att vara till och med lyckligt gift. För även de lyckligaste äktenskap är temporära. De är begränsade till det här sköra jordelivet som snart eller plötsligt kan upphöra. Och vid uppståndelsen ska en gemenskap upprättas som är större och djupare och ljuvligare än den äktenskapliga gemenskapen. Och den som försöker suga ut livets mening, liksom man vrider ur en trasa, försöker suga ut livets mening ur ett äktenskap eller ett sexuellt samliv, kommer att bli besviken. För äktenskapet eller den sexuella utlevelsen blev aldrig given för att fylla ditt livs djupaste behov ändå. Kanske en av orsakerna till att så många skilsmässor är att vi människor laddar äktenskapet med alldeles för orealistiska förväntningar. Jag vill bara säga till sist, vad är det som är viktigare än äktenskap? Jo, säger 1 Korinther 7, att leva för Herren och tjäna honom där han har ställt dig just nu i det civilstånd
som du just nu befinner dig i. Det finns ingenting som gör dig mer attraktiv för det motsatta könet än att vara aktivt i tjänst för Gud. Och vet att du är bekräftad av honom. Leva för Herren där han har ställt dig, vare sig du är gift eller ogift. För Gud är alltid det viktigaste. Inte var du är, i vilken social situation du befinner dig, utan vem du är. Älska inte världen, säger Herren. Till världen och dess begärelse förgår. Det förgår. Det går över. Men den som älskar Gud och gör hans vilja förblir rimlig. Amen.